Podden is back, avsnitt 149. Vid mikrofonen har vi med Christian Unge.
Med Rebecka Wadsted.
Andreas Bladis.
Och Totte Stubb.
Det var ett tag sedan vi poddade.
Mm. Det var jättelänge sedan. Det var
alldeles för länge sedan.
Jag tror att det var i januari månad.
Alltså, det är krig i världen, men det också har varit krig med en sjukdom som har drabbat oss och motgångar. Och, jag vet inte varför, det var väldigt motigt att få till det här ett tag.
Men nu är det inte motigt, nu är det alltså otroligt god stämning.
Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men någonting, vad har hänt sen sist?
Hörrni, jag har jobbat hemma i 6 dryga månader och idag fick jag ta på mig bussarongen.
Alltså
jag mår toppen.
Scrubbed.
Vet ni vad jag uppskattar? Arbetskamrater. Kaffe. Mm. Alltså som man dricker tillsammans. Också att alltså småprata. Mm. Ha en alltså vanlig arbetsuppgift som jag inte måste hitta på själv. Och liksom känna mig som en alltså något sån här värdig person. Alltså det är viktiga beståndsdelar i mitt liv.
Hade du funnits ett SM i småprat?
Nej, men då hade jag ju kommit högt.
Jag tror att du hade kanske vunnit det till och med.
Eventuellt.
Ja, ja. Men du, du är på sjukhus.
Ja, men precis. Men vad har du gjort?
I ett halvår har jag ju haft det pedagogiska blocket då. Mm. Eftersom jag har den här tjänsten som heter pedagogisk AT. Och då har jag ju suttit hemma och... jag har ju gått en kurs i högskolepedagogik och sen har jag hållit på med lite olika pedagogiska projekt för KI bland annat. Och det är slut. Och nu idag började mitt psykiatriblock och jag börjar starkt med en vecka på beroendeakuten. Nej men alltså det är som att komma hem. Jag älskar det. Så trevligt.
Och då pratar vi beroendeakuten på Sankt Göran?
På Sankt Göran.
Inte den som ska läggas,
inte den som ska läggas ner på Maria. Nej.
Okay. Så pass.
Det är underbart.
Men du, har du skrivit ihop någonting då under de här 6 månaderna?
Jag har skrivit någon slags rapport, ja.
Om?
Jag har gjort en grej för gynkursen på KI. Jag har ju utvecklat en repetitionsmodul för deras kurswebb så att studenterna ska kunna påminna sig om till exempel menscykeln innan de börjar kursen. Den kommer man nämligen inte ihåg. Mm. För den lär man sig nämligen termin 2 och 3. Och sen gör man aldrig det igen förrän termin 10. Och då förväntas man kunna den utan till. Och det gör man kanske inte.
Så sant.
Så nu har jag gett dem möjligheten att repetera det på ett enkelt och lättillgängligt sätt.
Gud vad bra.
Du har tagit, är det något webbaserat program som du har utvecklat? Alltså?
Ja, alltså program. Men jag har liksom gjort lite sammanfattningar och ett quiz och lite sånt. Framförallt har jag tagit reda på huruvida det här är ett problem eller inte. Svar, det var
att ha mens.
Ja, det är ett problem. En gång på KI när jag gick typ termin 2 så hörde jag några som satt och pluggade och en som liksom låg alltså håglöst över bordet och ylade. Jag pluggar mens. Jag har hellre mens än pluggar mens. Och det tänker jag på alltså en gång i månaden.
Ja, en bra påminnelse.
Är det svårt att gå upp på morgonen då?
Nej, inga problem. Nej. Men det har jag gjort. Alltså, jag har ju gått med mina barn till skolan.
Aha,
Men en fråga, för jag tycker alltid att när man har varit borta, och det kan vara ganska kort tid från liksom kliniken. Ja. Det kan vara liksom en vecka eller 3, eller att man har varit placerad någon annanstans. Man kan känna sig lite ringrostig liksom när man ska tillbaka. Och lite så här, man... Ja, men det är ju, har du kunnat liksom repetera och komma tillbaka till det du ska göra nu? Liksom? Eller har du behövt?
Nej, men dels är det ju liksom att jag byter till ett nytt, nu börjar jag psykiatriblocket. Sen är det ju också så att jag har jobbat inom beroendevården. Och sen ska jag till liksom vanliga psykiatrin och där har jag också jobbat. Så det känns ändå,
alltså
jag känner mig så hemma. Så jag har inte hållit på att läsa på så mycket. Utan jag har mest myst åt att jag ska ha det så otroligt trevligt.
Och småpratar.
Ja. Alltså även med patienterna, för det behövs också nämligen.
Ja, verkligen. Det är det bästa.
Ja, det är det bästa.
Berätta om någon patient du hade idag.
Jag har inte träffat så mycket patienter idag för att...
De har mest suttit och fikat.
Nej, men du vet, det är så här första dagen man ska fixa någon passerkort. Och sen så när man kommer i avdelningen 10:30 och då har alla patienter... Alltså du vet, då har de redan rondat och ja, då får man titta på någon läkemedelslista och vänta på imorgon.
Okej. Okay.
Men jag har typ loggat in med mitt kort. Och,
Hur länge är du på beroende nu då?
Det är bara en vecka. En det är liksom en auskultationsvecka.
Och sen, till psykiatrin.
Till psykiatrin.
Och det, är det då slutenvård?
Det är slutenvård. Mm. Och då ska jag vara på Huddinge.
Trevligt.
Där du och jag har jobbat tillsammans.
Är det all slutenvård som förr i världen kallades för stormen, eller var det bara vissa avdelningar som var stormen?
De som idag, när man pratar om PIVA, alltså psykiatrisk intensivvårdsavdelning, ja, de finns ju.
Mm.
Och där är det väldigt mycket liksom LPT-vård, alltså tvångsvård.
Och där ska jag ha min slutenvårdsplacering.
Ja, okay, ja.
Säger man fortfarande stormen?
Nej, det har man absolut
aldrig
inte.
Hört.
Men jag har inte heller hört
det. Jo, men det kommer jag ihåg. Alltså storm, ja, min pappa pratar om stormen. Ja. Men, nej, men verkligen. Men, ja, nej, men PIVA säger man väl idag. Och ja, man kan säga att det är liksom lite PIVA-stämning på olika avdelningar. Och det betyder väl ungefär att det är lite...
Att det är stormen.
Lite, stormigt.
Ja, men lite stökigt, ja.
Ja, men kul.
Grattis till mig.
Vi är back. Verkligen. Och skönt att du är back in business.
Mm.
Grymt. Vad dog Navalny av?
Det här känns som en fråga för Andreas. Ta den här bollen.
Nej,
det känns som en fråga för Putin.
Jag kan... känns också som en fråga. Jo, men av alla oss så tänker jag att Andreas kan svara på
det. Nu var det här några veckor sedan. Men Navalny född 76, fast vi har hans liksom, ålder i minne.
Mm.
Hur skör kropp hade han efter allt?
Precis, jag ska bara läsa här. Liksom. Det var dagen efter, då var det så här. On February 16th, 2024, in Penal Colony number 3, convict Navalny felt unwell after a walk, almost immediately losing consciousness. The medical staff on the institution arrived immediately and an ambulance team was called. The necessary resuscitation measures were carried out, which did not give positive results. Och sen så skrev de lite senare, the cause of death. Sudden death syndrome.
Mm. Mm. Inte det spädbarn som kan få den diagnosen?
Precis.
Jag läste förstås på något annat ställe att liksom, enligt andra fångar där så tog det tid för dem att liksom, sådär så snabbt.
Jag tänker att den där beskrivningen ska man nog inte lägga så stor vikt vid.
Nej.
Tänker jag.
Nej.
Det var Reuters.
Han är avliden.
Och det kanske inte var den dagen.
Och det var oklart vad som har hänt.
Mm.
Mm. Man kan väl på goda grunder anta att han blev avrättad.
Mm. Du säger så bluntly.
Ja,
mm.
Det är väl ingen järvgissning.
Men alltså, menar du avrättad? Alltså...
De hade ju försökt avrätta honom en gång tidigare och förgifta honom.
Mm. Ja.
Så att han var ju en måltavla sen tidigare.
För de som inte kommer ihåg så han blev utsatt för sån här Novichok, va?
Ja.
Nervgift. Och överlevde det. Mycket tack vare hans frus liksom prompt agerande, att hon flyttade honom från ett sjukhus till ett annat, tror jag.
Ja, men nu det är ett ryskt presidentval som kommer upp här. Jag vet inte om det är någon faktor med i det hela.
Jag tänkte, alltså för att Navalny nu, jag försökte kolla vad han hade för sjukdomar sen tidigare. Han verkar vara en frisk man, och när man ser honom framför sig, han är liksom inte, han är inte liksom överviktig.
Nej, men jag tänker mer att hans kropp hade tagit stryk av den där.
Exakt.
För han såg ju tärd ut.
Och sen såg han tärd ut i fängelsen, precis.
Och det har ju rapporterats också om att han har liksom svimmat och kanske haft kramper också, va? Är det inte så?
Ja, men precis. För jag har liksom verkligen försökt göra en sån här postmortem liksom analys här. Och ja, men som sagt, jag försökt hitta vad hade han för sjukdomar sedan tidigare. Ja, men hans ålder, alltså född 76, var man då 48. Vad fanns det för yttre tecken? Det enda som skrevs var att the signs of att man har gjort liksom heart compressions, hjärtkompressioner.
Mm.
Och men också kanske som du sa att han hade haft någon slags kramper. Men om man inte bara säger att han har liksom blivit avrättad.
Assassinerats.
Vad skulle han kunnat dö av? Menar, en 48-årig man utan uppenbara tidigare sjukdomar. Vad är liksom det mest sannolika? Han var ute och gick först och det var kallt. Ja. Och så kom han tillbaka.
Han har varit väldigt stillasittande. Alltså,
han är malnutrierad. Ja. Han har ensidig kost i många månader, flera år kanske.
Ja.
Han skulle också kunna dö av en ganska banal alltså luftvägsinfektion som blir bakteriell och sepsis. Och sen,
men då är man ju inte liksom ute och går och så faller man ihop. Då skulle han ha sepsis med det. Jag tänker ju bara dra det här liksom lite, spåna lite här nu.
Mm.
Alltså han är ute och går, det är kallt och så kommer han tillbaka och så faller han ihop. Du var inne på propp, alltså lungemboli skulle kunna tänka sig.
Ja.
För det är någonting som man kan tänka sig att
han har liksom propp i benet. Ja, men han har varit stilla sittande väldigt länge. Ja. Han har fått en propp i benet. Han är ute och går.
Och så får han en lungemboli.
Lungemboli.
Då blir hjärtstopp. Ja. Om vi nu tror på liksom att de försöker göra återupplivning. Hjärtåterupplivning.
Ja. Hjärtinfarkt också förstås.
Absolut.
Och det här Novichok, vad har det för en långtidseffekt?
Mm, exakt. Mm. Det enda vi vet man har drabbats av tidigare är nervskador, ja, eller nervgiftet menar jag. Vad har det för långtidsverkan? Ja. Det vet vi inte.
Nej.
Precis, kan ha haft någon hjärtskada därifrån. Hjärtarytmi kan man också tänka sig att han kanske haft hjärtarytmi och nu fick han ett ventrikelflimmer här plötsligen, föll ihop. Du var inne på kramper där.
Ja, det var i alla fall, jag tyckte det hade rapporterats alltså att han hade haft det även tidigare under fängelsevistelsen.
Jaha.
Och det skulle ändå kunna, alltså det talar ju då kanske för att han har liksom någon hjärnskada liksom sen tidigare. Efter. Sen borde inte den kanske visa sig på det här sättet, men ja.
Hjärnskada, han kanske haft en hjärntumör som nu funkar krampen, men en hjärnskada då av misshandel, tortyr.
Och, ja, precis, och kanske Novichok. Och sen, och att det här kanske då skulle kunna vara en status epilepticus som inte lyckas häva. Eller? Ja. Alltså, om man nu inte riktigt litar på deras beskrivning.
Alltså. Jag tänkte liksom bara rent statistiskt, om han nu är en man, jag kollar på WHO, om han är man mellan 45 och 49 och är ryss och man som sagt, så är det 23% alltså av de som dör mellan 45 och 49 så är 23% hjärtinfarkt eller hjärtrelaterade saker. Så att Andreas hjärtinfarkt är väl topp där.
Mm.
Cirros, levercirros, högt upp på den i Ryssland. Det är nog inte det, det är inte samma siffror om man tänker globalt, men i Ryssland. Stroke.
Mm.
Self-harm. Det känns ju kanske inte som han. Nej. Han kan ju ha tagit livet av sig. Inte.
Nej, det är rätt osannolikt tror jag.
Mm.
Mm, varför det?
Ja, men hans liksom.
Hans gärning var ju kämpa. På ett annat sätt.
Ja, precis. Ja. Han var väldigt målmedveten och enorm kämpaglöd. Och trots Novichok-attacken så valde han att åka tillbaka till Ryssland väl medveten om att han skulle hamna i finkan. Så han var inte någon som gav upp i första taget.
Nej.
Och det som jag bara tänker som skulle kunna tala emot att det här är liksom en aktiv avrättning nu, det är ju just valet. För jag tänker att de just nu.
Det piskar upp en anti-Putin-stämning hos dem
som jag tror att de inte egentligen kanske hade velat tajma in nu. Mm. Sen tvivlar jag inte alls på att de har exakt den liksom, avsikten. Mm. Men tajmingmässigt så tänker jag att det här talar nog mer då. För att han, det är naturligtvis, det här skulle inte ha hänt om han inte hade varit fängslad och torterad.
Nej,
och förgiftad, tror jag.
Mm.
Nej, alltså, men jag vet inte, klart att en 48-åring kan få en hjärtinfarkt även om han ser hälsosam ut innan, så att säga. Men det känns ju som att det här skulle varit sviten av hans fängelsevistelse. Och
hade inte kroppen en del skador också? Rapporteras
det
i alla fall?
Haft, jo, precis. Men sen också att han haft ryggsmärtor sedan lång tid. Och det var nog av tortyr.
Det låter rimligt.
Ja. Usch, deppigt.
Ja, men är man den ryska statens fiende då hänger man på skör tråd.
Mm.
Jag tänkte vad hette han nu? Prigozjin hette han så. Han som Wagnergruppens ledare. Som hade oturen att åka med ett plan som störtade. Ja, precis. Mm. Himla otur.
Mm.
Och det finns ju så många andra. Senast nu häromvecka var det en pilot som hade flytt ifrån Ryssland.
Ja.
Ung kille 25, som mördades i Spanien.
Spanien.
Så att man lever ju på lånad tid om man går upp emot den här och ryska presidenten.
Och det måste ju också vara liksom FSB, eller det kanske inte FSB, någon annan gren där som är de som är ute och dödar folk ute i världen.
Mm.
Det är liksom deras. Det här är ju ett en maktdemonstration.
Mm.
Och jag menar, apropå det du sa Totta, att du tror inte var inne för val, det är kanske just det som det är.
Exakt.
Att här ska jag visa liksom, Putin att
vem som bestämmer.
Vem som bestämmer. Mm. Så jag kan finna på honom till och med nu inför valet.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Vi har fått en läsarfråga.
Berätta allt.
Det är en person som pluggar på läkarprogrammet. Och han började när han var liksom lite äldre. Enligt i alla fall vad han säger.
Vet du hur gammal?
Han var 32, tror jag, när han började. Mm. Hur gammal var du, Christian, när du började?
22.
22. Rebecka?
Jag skulle precis fylla 32, men jag vill lägga till handlingen att jag var 31.
Okej, okay. Ja. Andreas?
Jag var också 22.
Okej. Okay. Och jag var 34. Så Rebecka, du och jag, vi har ju börjat lite senare.
Vi är ju ett typexempel på gamla läkarstudenter.
Eller hur?
Mm. Men vänta. Jag måste bara balansera det här. Mm. Hade inte ni folk som var 45 när de började? Hade inte några riktigt
jo,
äldre?
Någon.
Ja, någon som, det var några som var äldre än mig, men inte jättemånga.
Nej, jag tror att det var kanske 2 eller 3 som var äldre än mig.
Mm. Okay. Mm. Precis. Och det är ju verkligen intressant att höra, tycker jag. Så här, för han har lite frågor som handlar om hur man till exempel hur man mottas som lite äldre student. Han undrar lite så här, är det så att man att folk kanske vänligt men bestämt försöker liksom fösa en mot vissa specialiteter kanske för att man vad tänker du, Rebecka? Har du upplevt någonting i liksom?
Jag har inte upplevt mig bli alltså dåligt behandlad för att jag var så gammal. Jag skulle säga snarare tvärtom. Av seniora kollegor. Jag minns att när jag började, alltså när man typ var på vårdcentral så här första 2-3 terminerna, då var de så himla glada att man vågade prata med patienter. För att
du hade en fördel av att vara lite mer
jag van, antar det. Ja, liksom. Du kan säga gammal eftersom vi
ja men ja. Van. Mm,
precis. Ja. Åldersrik har jag hört att det heter nu.
Åldersrik.
Ja, jag har liksom inte, jag vet inte, jag har aldrig upplevt att någon har tyckt att det var dåligt. Har du det?
Nej, alltså vi skojade ju om det.
Jo.
I våra små, man har ju grupper som jobbade med på KI, ni vet så här, 4 grupper, 16 grupper och 8 grupper och allt vad det var.
Var du pappan liksom?
Nej, men där skojade vi lite om att, för det var ju någon grupp som jag hamnade, där vi var 3 stycken lite äldre studenter och så en ung kille, jätteduktig, jättebra, men, och vi pratade liksom att han är den enda i det här rummet som har liksom adekvat kärlförsörjning i underbenen. Men sådana där saker. Du har liksom,
som sig bör.
Som sig bör. Mm. Men nej, jag har aldrig upplevt det heller. Alltså, jag tycker att man har haft massa om vi nu pratar om massa, att välja specialitet när man är lite äldre. Det är klart att man liksom, man kanske väljer lite annorlunda. Ja. Men det tror jag snarare är för att man vet då hur man vill att sitt liv ska se
ut.
Så väljer man specialitet när man är 25, då kan det ju vara så att ens liv förändras lite längre fram. Visst. Man kanske får barn, man kanske vill bo i en annan stad, det kanske finns massor av saker. Jag hade ju 3 barn när jag skulle välja specialitet och jag visste precis hur jag ville att mitt liv skulle se ut.
Yeah.
Så det är klart att det formade mitt val av specialitet, men på ett sätt tycker jag som var ganska bra.
Mm.
Vilka specialiteter tänker du att man kanske väljer bort? Om man är
opererande specialiteter tror jag många.
Jag tänker ju typ tvärtom. För jag har ju, alltså mina barn kan ju gå till och från skolan själva. Jag kan ju ha hur skjortung specialitet som helst utifrån alltså min liksom, familjesituation. Så är inte det så.
Nej, exakt.
Ja, men det tycker jag jag håller med dig, Rebecka. Jag tycker det är klokt. För att om den här killen nu, han har ju skickat in lite frågor till oss. Och om vi vänder och vrider på det där lite så det spontana är att säga som du, Totta, att man väljer bort kirurgi och sådär. Men jag menar, å andra sidan, när man är då 19 och börjar läkarlinjen och så kör man på och så blir man kirurg där när man är 25.
Mm.
Ja, men då är det ganska stor risk att man får barn, familj, där under de här kommande åren. Det kan ju vara ganska jobbigt då när det är liksom ST-åren.
Ja, alltså jag kommer ju ha en smooth sailing under ST:n i, alltså ur familjesynpunkt.
Ja, det är ganska skönt att ha det där. Barnaåren bakom sig.
Ja, det enda problemet är ju att ju äldre mina barn blir, desto äldre blir ju också jag. Och jag kanske inte kommer orka. Det är väl det.
Nej, men jag tänker också att det finns sådana liksom parametrar i det här. Liksom. Och vill man ens spendera sitt liv på det här sättet? Det
å ena sidan, men å andra sidan kanske man då tänker, eller för jag funderar ju över liksom det. Är det tillräckligt kul? Så kommer jag ju skita i att det är slitigt.
Absolut. Ja. Och det, precis. Men då vet man vad man väljer.
Ja,
och utifrån vilka förutsättningar man har. Liksom. Nej, men det tror jag också.
Och hur mycket hur mycket vad det kostar.
Ja. Så som svar till Björn då. vi har i alla fall inte liksom märkt av någon negativ. Liksom,
jag har inte känt mig diskriminerad från min ålder.
Nej, och inte att folk har liksom, att man har blivit avrådd heller från specialiteter, eller?
Nej, inte från folk på arbetet. Däremot finns det andra som bara, du kommer väl aldrig kunna hålla på med en opererande specialitet, för hur ska du kunna hinna lära dig? Man bara, men jag är redan jättefingerfärdig, så det ska nog gå bra.
Ja, och så är livet så långt. Man ska väl gå i pension vid 68, hörde jag nu häromdagen. Så att, och så om du ska bli gynekolog och obstetriker så skulle du ändå hålla på att jobba.
Då skulle jag ändå jobba 1000 år.
Tills du är 68 plus.
Jag kan bara konstatera från att jag sett från en, en opererande specialitetsperspektiv. Så jag kan bara på rak arm komma på en person som har varit liksom äldre i betydelsen. Han kanske var någonstans mellan 35 och 40 när han kom och skulle göra AT. Och sen blev han kvar som ST-läkare. Jätteduktig och driven och sådär. Men utöver honom så kan jag inte komma på någon enda som har gått in i den här specialiteten. Jag har aldrig fått några ansökningsbrev heller från folk som har varit liksom äldre.
Att inte du som har suttit och sållat bort de här stackarna?
Nej.
Men om du tänker ur liksom arbetsgivarperspektiv, skulle du dra öronen åt dig om det är någon som är
Nej, men jag tänkte ofta på den här killen. Liksom. Jag tänkte, gud, hur orkar han? Liksom? För att han var ju ändå äldre. Jag tänkte, gud, jag hade inte orkat liksom med de här tunga primärjourerna vecka ut och vecka in som han gjorde. Han fick göra sina hundår som 40-åring. Jag gjorde dem när jag var 28-29. Och när jag var i hans ålder då började jag bli rätt trött på att jobba natt. Det tog hårt alltså. Så att jag kände med honom, men han var så målmedveten. Han ville verkligen det här. Men jag tror att det ändå är nog så att det sker någon form av selektion, man väljer bort själv liksom. För det kan ju inte vara så att de som väljer att bli läkare när de är lite äldre, att de primärt inte skulle kunna bli kirurger, utan jag tror att det är man gör någon form av livsval liksom.
Exakt. Och jag tror ju att det är rätt få som väljer det, och jag tror att man kan kalla det att fösa in någon, eller att man väljer aktivt, eller vad man, jag tror ändå att det blir så att ganska många hamnar kanske inom primärvård. Eller,
alltså men jag tycker det är intressant att det är att primärvård är det enda man tänker att man skulle kunna jobba mottagningstider.
Ja.
För det finns ju ganska många olika jobb man kan ha där man jobbar.
Ja.
Har mycket liksom dagtidsmottagningsarbete.
Ja, verkligen.
Alltså man måste ju inte bara hålla på med allmän medicin för att kunna ha den typen av liksom vardagsliv.
Nej. Alltså det finns jättemånga internmedicinska specialiteter där man kan liksom, och visst, det är kopplat till jour och barnjour om du är på ett sjukhus, men ganska många, och neurologi, alltså där man kan ändå rikta in sig mot mottagningsbiten, onkologer. Men visst, det är klart det ingår jourer, det gör det.
Och men inte på samma nivå som om man säger skulle vilja bli narkosläkare.
Narkos eller kirurgi, precis, nej.
En lite, också lite mer läkarnördig fråga som han har. Och det handlar om det här, han kommer inte göra AT, utan han kommer göra BT, bastjänstgöring. Och frågan är då, kommer det nya systemet, kommer det liksom lösa den här proppen som AT har varit för många, att de får vänta år ut och år in innan de får sin AT? Vad tror ni?
Nej, Björn.
Nej,
det kommer det tyvärr inte.
Det kommer inte vara någon halleluja grej. En detalj bara är det där i att nuvarande liksom regionsstyret vill centralisera AT-intaget. Det tycker jag låter positivt. Att det inte ska vara liksom att varje sjukhus kan välja russin och kakan. Så att det blir något slags ändå lite mer demokratiskt centraliserat system. Men
skillnaden är väl att man går ut från läkarprogrammet och då får man sitt lägg. Då är man ansvarig på ett sätt som vi som AT-läkare ju inte är. Så man har ju mycket mer ansvar direkt när man kommer ut. Sen kommer man väl få vicka och ha pissvillkor ändå.
Innan
bastjänstgöring eller innan SD. Och fast man kommer ha mycket mer, alltså man kommer ha mycket mer ansvar än vad vi har haft. Så jag tror från ur en arbetstagarsynpunkt så finns det nog mycket som är inte så bra. Alltså man har inte den
utbildningsnivå. Nej, men precis. Men
alltså man har inte den möjligheten att man är liksom
utan man är läggad
man
och
är
klar.
Läggad och, klar.
Och så tänker jag liksom att vi resonerade om det här om dagen på akuten med både studenter och AT, att ett gäng. Att vi försökte sia i titta kristallkronan, hur kommer det här bli? Och då var några som tänkte att amen, det kommer bli ännu mer liksom kamp om bra vick redan under läkarlinjen på somrarna för att du ska profilera dig och sen liksom för den där bastjänstgöringen ska ju vara liksom första året av om du ska bli kirurg så ska du göra bas inom mer kirurgi och så ska du, så jag tror att det kan bli ännu mer lite fight i ner i på läkarlinjen. Om jag tyvärr måste vara lite
negativt. Ja. Men det kommer ju gå bra för dem också. Ja, precis det som det gjorde för oss i det här jävla AT-vettet.
Ja, visst.
Så kommer det bli bra.
Mm. AT var ju jättekul.
Jo, men söka AT och vänta på AT och hålla på med den grejen är ju inte
Och man tänker alla, både du och jag, Rebecka har ju haft tur eller man ska säga där.
Gud,
men det finns ju massor med folk som jobbar 2 och 3 och kanske mer år innan de får sin AT.
Och då kan är jätterimliga.
Ja.
Och då kan man liksom ta upp den där idén om Norge, Danmark i alla fall, där man får ett lottnummer och liksom måste ta sig pick och pack. Och
men det är ändå nice på många sätt tycker jag.
Tack Björn för frågan.
Ja, verkligen.
Fortsätt skicka in frågor. På sistone har jag reflekterat över att vi gör väldigt mycket inom sjukvården som vi fortfarande har ganska lite kunskap om och det finns ganska lite forskning kring.
Mm.
Alltså vi forskas enormt mycket inom många fält och de allra flesta fälten kanske. Andreas, du är ju den mest aktiva forskaren här vid bordet. Och jag kommer till en fråga till dig sen. Därför att jag har nu hjälpt en jätteduktig underläkare som heter Linné i ett förbättringsarbete som handlar om refeeding. Därför att men på förekommande anledning så har vi haft en del patienter som
vad är refeeding?
Ja, men precis, jag kommer till det att, som det här med hur mycket näring ska patienterna ha som är undernärda, hur mycket ska de ha och hur snabbt ska man liksom
i vilken takt ska man öka
den här kaloriintaget. Och det är så intressant därför att det baserades på att vi har haft en del sjuka patienter som är väldigt undernärda och sen så har de inte kanske farit illa, men där har blivit lite komplikationer att näringstillförseln har gått för långsamt i början. Och de har fått lågt blodsocker, hypoglykemi och så. Och då har vi börjat titta på det där. Och sen så har Linnea, nu håller hon på som ett förbättringsarbete och ska skriva om liksom PM på Danderyd som jag stöttar henne i. Och då har vi haft möte med dietisterna. Dietisterna är de som är proffsen på det här på ett sjukhus och går runt på olika avdelningar och hjälper till mycket på kirurgin hos det Andreas och gastroavdelningar och överallt.
Och hos oss också på anorexi. Ja.
Ja. Och, men det som är spännande då när vi började läsa, dit jag vill komma, litteraturen, hur lite forskning det finns kring på området på just refeeding. Och refeeding, alltså så här enkelt så är det att när du har varit undernärd under en längre tid, alltså vi pratar i alla fall veckor, månader, ofta år, och sen börjar få i dig näring, så blir ett påslag av, du får i glukos, socker, och då blir ett påslag av insulin. Och när insulinet då kör in glukoset in i cellerna, som är, det är bra, så tar det också med sig salter, kalium, fosfat, magnesium. Och det som händer då blir att det blir som en vätskeobalans i kroppen med utvecklingen av ödem framförallt. Så det kan bli ödem i lungorna, hjärtsvikt, som är det farligaste. Och liksom det baseras på, alltså hur snabbt man sätter in den här näringen, hur mycket och hur snabbt, det baseras liksom på kunskap eller erfarenheter från andra världskriget, från koncentrationslägren. Därför att när patienten kom ut från koncentrationslägren och liksom fick mat och fick den för snabbt, så utvecklade de lungödem en del. Alltså, det var säkert inte många till antalet, men det var det man såg, det fenomenet. Men sen finns det inte liksom så mycket studier kring det där. Och det vill säga hur mycket energi, det vill säga hur många antal kalorier man ger per kilo för en specifik individ per dygn är väldigt, väldigt, väldigt liksom försiktigt tilltaget. Man säger så här 5-10 kilo kalorier per kilo dygn. Det vill säga någon som väger säg 30 kilo. Det är inte helt ovanligt med undernärda av olika skäl. så då är det liksom, om du tar 10 kilokalorier, då är det gånger 30, det är 300 kilokalorier.
Ja, det är väldigt lite. Mm.
Ja, det är ju 1,5 glukosdropp. Och det motsvarar väl kanske
10 pepparkakor.
10 pepparkakor, en Coca-Cola. Mm. Alltså, mm. Och att de här patienterna ofta, om du ger så försiktigt under några dagar, så riskerar de att sjunka i socker.
Mm.
Och det du måste ge är salter, framförallt magnesium, kalium och fosfat, mm. som är viktigt. Ja, men, men det är spännande därför att då har vi ett möte med dietisterna och sagt, men vad, det finns guidelines, amerikanska och europeiska, och alla ser likadant. Mm. Man ser liksom hur de har copy-pastat mm. varandras mm. guidelines. Det är, liksom, det är väldigt mm. komiskt.
Men vad
samma tabeller och sådär. Nej, men det är liksom det är konsensusrapporter.
Mm. De har stoppat fingret i munnen och sen
ja, lite så,
petat
alltså.
Upp det i luften.
Och det, som är intressant, och det är verkligen så amerikanska och europeiska guidelines säger samma, mm. och tabellerna, det, liksom så här, det finns låg risk, intermediär risk, mm. hög risk, mm. grön, gul, röda tabeller mm. som man ska följa, hur snabbt man ska då upptitrera det här saker. Eller energiintaget. Mm. Ja, men vi har helt enkelt föreslagit att vi stryker den där femman mm. och höjer till 10.
Mm.
Och det är ju lite sådär, aha, vi ska gå emot guidelines. Mm.
Men de här patienterna är ju inneliggande,
ja,
antar jag.
Exakt.
Så det borde ju vara väldigt lätt att monitorera dem och se hur går det nu. Liksom, får vi något lungödem här?
Du sätter fingret på en viktig sak. Och det är ju att det är ju lätt om man ligger på en intensivvårdsavdelning eller intermediärvårdsavdelning där jag jobbar. Det vill säga att du har infarter, du kanske har törnålar, du kan dra blodprover en gång i kvarten om du vill. Men det är inte den...
Det är inte den vanliga patienten.
Vanliga patienten är multisjuk, ja, 78-åring och har inte ätit på ett halvår och läggs på geriatriken. Och
nej, man tar prover var 50. Jag tänkte egentligen mest om man ska göra en studie av det här att liksom, ja. För att kunna uppdatera sina riktlinjer.
Andreas har en jätterimlig studiedesign på gång här.
Ja,
ja. Ja men absolut. Men det är också väldigt olika patientgrupper vi pratar om. Vi pratar alltså så många faktorer som spelar in och spelar roll för de här patienterna. Alltså multisjuk, en massa mediciner, leversjuk, njursjuk, hjärtsjuk.
Massa felkällor.
Massa felkällor, det är svårt att designa de där studierna tror jag. Men, alltså,
men någonstans måste man börja samtidigt. Ja. Liksom.
Och det här är bara exempel på...
Att vi är fältskärare bara.
Något vi gör och har gjort väldigt länge utan speciellt mycket evidence-based medicine.
Mm.
Men jag tycker att det har varit en kul process. Det är en kul process vi är inne i den och ska liksom skriva om de här guidelines då. Att, ja men som sagt, när man börjar titta och gräva och skrapa lite på utan att oj det var inte så mycket evidens för det här.
Men alltså, för jag tänker bara från utbildningen, hur man liksom, den här röda lampan, tänk på refeeding, utropstecken.
Alltså, vet du vad det är? Nyckelord.
Ja, det är verkligen en sån här grej som man från utbildningen tog med sig som är liksom... Mm. Och jag tänker att det har väl alla vi som jobbar i den här branschen kommer ju därifrån liksom.
Exakt.
Och att det kanske finns en rädsla, alltså att det blir så här försiktigt för att... Ja. Jag vet inte.
Jag funderar på om det är någonting med mat. För att inom kirurgin så har vi ju väldigt mycket, vi har haft i alla fall väldigt mycket... sån här liksom riktlinjer gällande mat.
Mm.
Att liksom, när jag utbildar mig, då skulle ju patienten vara fastande flera dygn efter att de hade opererats till exempel.
Mm.
Och det var ju liksom att svära i kyrkan om man satt in, om man gav dem dricka liksom de första 2-3 dygnen. Nej, det fasta liksom. Mm. Och kom man in var man bukobs, alltså, då fick man absolut inte äta någonting. Bukspottkörtelinflammation, pankreatit, det var total fasta och man skulle ha en slang ner i magsäcken, vesång.
Mm.
Alltså, men allt det där har ju omprövats just därför att det är så här, det finns ingen evidens, det är verkligen ett finger upp i luften och det här är nog bra. Mm. Och sen blir det här liksom beprövad erfarenhet, men det är inte studerat förrän då i närtid. Så det verkar vara, vi har mycket sån här...
käpphästar?
Ja, men käpphästar, fantasier, teorier, riktlinjer som baserar på gammal erfarenhet just när det gäller näringsintag.
Mm.
Det är min spaning.
Näring, vätska, elektrolyter, salt, absolut. Jag skulle bara förtydliga en grej där också. Att, för du är kirurg och ni ger massa glukosvätskor. Ni tycker att det liksom räcker, men det är ju så väldigt lite energi i det.
Mm.
Och bara just för de här refeeding-patienterna så är det faran är just glukos, de snabba kolhydraterna, för det är de som kickar igång insulinet mest. Så att det är bättre egentligen att ge vätska om patienten är intorkad. Och sen ge till exempel Olimel eller någonting, alltså med
eller en näringsdryck.
Med näringsdryck, alltså som har fett och proteiner och andra energikällor i sig. Och salter och så.
Men vi som har gjort AT på Södersjukhuset, vi fick ju lära oss av Dan Andersson att man absolut inte fick ge glukosdropp, åtminstone inte till alkisar.
Nej, men det är ju med
man var alltid säker om man gav saltvatten då, ringer eller något sånt.
Ja, ja. Och det, men det är en annan då, vitamin B-vitaminbiten och Wernicke.
Men jag hoppas du aldrig träffar en patient utan att ge dem en B1.
Nej, för säkerhets skull. Det kan väl inte skada,
det
va?
Det kan absolut inte skada.
Nej. Men du Christian, tror du att det är någonting i det här att alltså när man sätter in, när man ordinerar nu då tillsammans med en dietist, man är ju, alla är ju liksom förstås oroliga för att göra ett aktivt val som blir fel. Liksom.
Ja, exakt.
Och att det är hellre på något sätt, om man ska liksom, man har hellre en felmarginal liksom åt andra hållet.
Ja, försiktigt.
Liksom,
De har ändå svultit så länge.
Jättebra att du säger, för det, och jackar in på det Andreas sa. Det vill säga att så länge patienten ligger på sjukhus och vi har koll, tittar och tar prover och sådär. Och det kan vi göra i olika grad beroende på var patienten ligger. Absolut, det finns ju liksom olika vårdnivåer som vi brukar prata om. Intensivvård är den högsta då, där du alltid monitoreras noggrant. Men likväl, du ligger inlagd och vi har ju ändå system som heter så här NEWS, att du tittar på vitalparametrarna, blodtryck, puls, syresättning och sånt där. Och det är ju sjuksköterskan och undersköterskan jättebra på nu på sjukhuset. Man följer gånger 2, 4, 6 eller 8, hur man nu har bestämt det. Och bara man då vet, alltså det är väl kunskapen som behöver till, vet att man falkar efter symptomen på refeeding.
Och kan man då häva ett sånt tillstånd?
Ja, precis. Alltså när du ser att fosfatet sjunker så ska du ersätta det. Och kalium, magnesium. Så att du måste ju ta prover. Häva tillstånd, alltså det är ju lungedem och det går ju att häva. Men det finns både lungedem, arytmier och även nervhistorier. Men absolut, du måste ju bara hitta, du måste se att det är på väg så att säga. Så att du kan mota det.
Men jag tror att du har så, att det lever kvar just när det gäller refeeding syndrom, men inte så mycket i kirurgin längre. Det beror väl på just det du var inne på, att de här det är en väldigt komplex patientgrupp. Och därför är det lite svårare att studera.
Ja.
Men för alla patienter med bukspottkörtelinflammation, det är väldigt lätt. Hälften får dricka mycket de vill och hälften kör man traditionell behandling. Det är väldigt lätt att studera.
Just det, precis. Men det är också en väldigt clean cut diagnos. En inflammation just i pankreas. Och så kan du ha alla andra confound, alla sjukdomar, bakgrundssjukdomar liksom randomiserade mellan de två grupperna. Ha koll på dem. Men absolut.
Men nu gamblar ni alltså lite. Du bara dubblar insatsen här.
Nej, men höjer liksom nollnivån där, ingångsvärdet och kanske också att öka lite mer aggressivt. Men hela tiden har koll på salterna. Men en annan liksom bieffekt när man börjar grotta ner sig inom någonting är väldigt kul, för att jag tänkte på, jag rondade nu helgen och då jäklar, jag kollade alla salter noggrant och satte in glukofos på flera patienter. Alltså, man blir snabbt ganska nördig och nyfiken.
Roligt ändå att lära sig något nytt sådär. Ja, eller liksom.
Absolut.
Faktiskt. Så vad, ni höjde från vad till vad?
Nej, men alltså, vi håller på i alla fall. Alltså, man kan inte ett börja med 5 kilokalorier per
kilo.
Från 5 till 10.
Minst 10, men oftast är det
ju. Så från 150 kalorier för den här 30 kilos patienten. Och det är ju ingenting.
Nej, det är en halv snickers. Vi pratar fortfarande extremt lite energi. Vi pratar fortfarande för att man ska kanske börja på. Men det beror på vad det är för risk.
Är det inte så, rätt om jag har fel, att det basala metabola behovet är väl 30 kilokalorier per kilo och dygn.
Cirka.
Ja.
Och sen så tillkommer om du har sjukdom.
Så att du förlänger ett svälttillstånd.
Mm, så är det. Du, precis, att vi har ju också argumenterat för att om du är så försiktig och du drar ut på det hela så blir patienten liggande i sängen längre. Vi pratar till exempel anorexipatienter som är jätte liksom sköra och man då, alltså om de är så extremt undernärda så de inte kan röra på sig, så är det liksom strikt, hittills har det varit så här strikt sängliggande. De får inte röra sig. Nej. För att de ligger och vill göra sig av med kalorier genom att bara liksom röra på fingrarna. Men jag menar, någonstans finns det ju risker att vara så försiktig därför att de utvecklar liggsår.
Ja.
Propprisk om de ligger stilla. Muskelmassan, den förtvinar ju bara hela tiden. Så att,
för att inte tala om hospitaliseringen.
Hospitaliseringen. Kostnad, om man ska våga prata om sån kostnad. Varje vårddygn är dyrt. Mm.
Man skulle, det skulle vara intressant att plocka fram alla de senaste 10 årens exempel på när refeedingsyndrom har hänt.
Ja.
Om det går.
Det är sant. Väldigt bra poäng.
För då skulle man verkligen kunna liksom se bra poäng. Vad var det som hände och vad hade de för några specifika...
Ja. Liksom. Och det är inte det att det inte finns studier. Det finns några bra studier där de liksom gått ihop metaanalyser och det är som, precis som du säger, de senaste studierna, de senaste åren visar ju ändå att det är en låg risk.
Marginalförändringen. Och då kan man säga, och det beror på att vi bara ger dem 5 kilo.
Exakt. Självspelande piano. Ja, verkligen.
Något mer reflekterande avslutande ämne här. Vad tror ni att ni kommer vara bra på att ställa diagnos på er själva på ålderns höst när symptomen kommer på olika sjukdomar baserat på den erfarenhet ni har av att ha sett patienter med till exempel hjärtinfarkt eller
baserat på erfarenheter av att ha levt i min egen hjärna så säger jag nej. Jag är väldigt bra på att antingen överdriva eller underdriva mina egna symptom. Så antingen så tror jag att det är någonting fast det absolut inte är något, men det finns ju också bevis på motsats, att jag har gjort motsatsen av att jag bara nej, men det här är ingen grej.
Och så missade du något.
Och så var det en grej. Kommer ni ihåg när jag hade postpartumblödning 6 veckor efter jag hade fött barn och de sa att jag skulle ta en ambulans och jag sa, äsch, det löser sig.
Just det.
Till exempel.
Så där var det inte...
Jag bara, nej men vet du vad, du har missuppfattat situationen. Det var innan jag läste gynkursen, vill jag säga. Men ändå.
Men jag menar...
Tyckte det lät jobbigt.
Men eftersom vi fyra har sett och liksom träffat patienter med till exempel hjärtinfarkt, säger vi. Många fler gånger än min mamma. Så borde vi känna igen symptomen och kunna vara bättre på att känna igen dem.
Men jag tänker att det har också att göra med att man är bra eller dålig på att tolka sin egen kropp. Och det är ju 2 olika skills.
Ja.
Så är du bra eller dålig på att tolka din egen kropp, Christian?
Nej, men jag har tänkt lite på det där att...
Du är kanske jättebra på det.
Nej, jag vet inte.
Du är ganska känslig för din kropp. Ja, är det?
Jo. Ja. Den här tanken liksom dök upp på gymmet häromdagen.
Där tankar dyker upp.
När pexen fick sin omgång.
Är det kräftan igen?
Nej, det var mer hjärtsvikt.
Okej. När du är med uppe tid.
Men jag liksom joggade... bandet.
Och blev det lite jobbigt.
Och så hade jag joggat men lika långt som brukar. Och lika
du blev andfådd och tänkte direkt att oj.
Och blev mer andfådd än...
Än du brukar.
Än jag brukar. Och så tänkte jag, men...
Trist att det var hjärtsvikten som...
Tänk om det var hjärtsvikt som jag började få. Eller tyst angina här nu. Och så försökte jag liksom ändå vara... Försökte liksom så här, men... Är det rimligt? Min ålder, min liksom riskprofil, ärftlighet. Jag har inte tagit några blodfetter för sig. Försökte hålla mig kall där på bandet.
Men sen gick
fortsatte springa trots
raka vägen. Raka vägen till
varningssignalerna.
Jobbet.
Ja, men det var liksom inte smärta ut i vänster arm deras.
Nej, liksom men du gick ändå raka vägen till hjärtdisken på jobbet dagen efter och bad dem att lägga proven på. Gör ett lättare ultraljud. Eller du gjorde det själv?
Jag kan stänga av inspelningen och så ger dig det ärliga svaret att några dagar senare på jouren när jag var på avdelningen så smög jag runt hörnet och tittade på mitt eget hjärta.
Ja, du gjorde det. Med ultraljud.
Jag hade gjort det om jag kunde oftare, säkert.
Andreas?
Jag har lovat mig själv att vara en patient. Alltså att inte hålla på och behandla mig själv.
Du lägger inte proven på.
Hade jag haft den kunskapen är det inte omöjligt att jag hade gjort det innan jag hade sökt. Men jag försöker.
Och kniven skulle också kunna åka fram.
Absolut.
Ja, precis. Nej, men jag har Jag hade en episod i höstas när jag kände mig jättetrött under flera veckor. Mm. Och då tänkte jag, men nu är det någonting här. Liksom. Mm. Fan, så här. Jag brukar inte vara så här. Det var sommar och jag orkade inte springa och sådär. Och då gick jag faktiskt till vårdcentralen.
Ja, men du pratade ju om dina mödor och ja, boka en tid.
Exakt, ja, exakt. Och, men det var därför att jag ville inte vara den här doktorn som
ta håller på
att dissimulera, som det heter. Att jag liksom förminskar symptomen eller att jag överdriver. Mm. Utan nu lät jag en kollega ställa frågorna och ta de prover som hon bedömde var nödvändiga. Och det kändes väldigt skönt.
Mm. Ja.
Du är så värdig och frisk person, mentalt.
Ja, det vet jag inte. Men jag såg min pappa som ju var doktor. Och han framkastade ju liksom de mest bizarra diagnoser så fort han hade... Han var verkligen i någon mening hypokondriker. Mm. Eller han stressade omgivningen med att lägga ut sin egen ångest, skulle jag vilja säga. Han trodde egentligen inte på de diagnosförslag han själv kom med. Mm. Så hade han lite feber, då var det leukemi. Mm. men han trodde ju inte på det.
Nej.
Jag vill inte hålla på som han.
Nej.
Men det är kanske bara för att han ville liksom påka lite uppmärksamhet.
Ja, det kanske var lite mer histrionisk stämning.
Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Ja, nej, men så...
Men du måste... Tröttheten där.
Ja.
Jag menar, trött kan man ju vara.
Mm. Ja, visst, liksom, det är totalt trivialt symptom.
Men du menade att det var på ett annat sätt?
Ja, det var så länge. Det var länge, precis.
Men jag tänkte på det, du nämnde hypokondri här och idag pratar man ju liksom mer om hälsoångest, men det är samma sak egentligen. Men, och där kan man ju ha liksom, antingen är man en sån här person som verkligen, man kommer på att man har en diagnos och så läser man på allt och så medan man håller på att börja googla om där, då hittar man nya diagnoser man också har. Liksom, det är ett liksom, beteende när man har hälsoångest. Ett annat beteende är att man undviker allt som har med symptom och läsning att göra. Liksom, att det, liksom, det kan gå liksom lite both ways om man har väldigt oro för sin egen hälsa. Liksom.
Mm. Det är en intressant poäng. Jag är inte den som läser på.
Nej.
För att jag vet att jag kommer hitta massa skit. Och jag vet ju också hur patienter som gör samma sak som kommer med de mest konstiga idéer om vad det kan vara för någonting.
Sen tror ju jag, Christian, du säger så här, om det strålar ut i vänster arm. Mm. Det är ju det vi liksom frågar efter och det är det vi lär oss och sådär. Men det ser ju så jäkla olika ut, tycker jag, med patienterna. Alltså det är ju sällan så klassiskt.
Ja.
Och jag tänker att så kommer det säkert vara även för egen del den dagen man får en infarkt. Liksom. Mm. Det kommer nog inte vara, det kommer vara under höger axill som det gör ont när man är ute och springer. Eller något annat. Ja, men det kan vara liksom, precis. Nej, men det kan vara liksom, jag tror att det kan liksom, och där, de... Det kan inte vi tolka hur mycket vi än vill, tror jag.
Nej, men jag vill verkligen också framhålla att det är en helt annan skillset att tolka sig själv och att tolka någon annan. Mm. Det är två, alltså det är väsensskilt. Mm. Mm. Det har ingenting med varandra att göra.
Vad jag än säger så kommer ni garva.
Men du la ändå proben på.
Ja.
Men du jag, såg normalt.
Men jag menar, jag är ganska enkel människa. Mm. Alltså mentalt också. Att jag,
kollar du enzymer också?
Nej, det vill jag mena att se. Nej, men det där ser schysst ut. Då släppte jag det. Och så var inte med det.
Liksom. Det är väl jättebra.
Så det är inte så att jag går
igång.
Vad skönt att du kunde lösa problemet då genom att bara kika lite.
Men multivit kan man lösa i princip allt.
Ja, det är jättebra.
Inte min trötthet dock.
Nej. Jag har kunnat utesluta väldigt många viktiga aspekter av hjärt- och lunghistorier faktiskt.
Ja, men inte den här underliggande psykiatriska förklaringen.
Nej, fast det är en uteslutning.
Den kan ingen lösa.
Ja, det ska vara du då, Totten.
Möjligtvis.
Men liksom i samma andas barn så tycker jag att jag ändå har blivit bättre på att liksom inte hjälpa mina nära och kära.
Ja.
Alltså jag blir mer och mer, jag ska inte säga vilka, men nära i familjen som frågar om råd. Mm. Så, men, nej, men gå till vårdcentralen. Mm. Alltså ta det här med vårdcentralen. Jag kan liksom rikta liksom, men i princip så är jag extremt restriktiv med att
jag känner att det jag kan hjälpa till med det är att hänvisa till rimlig vårdnivå.
Exakt.
Mm. Ja, men precis, det är det med rikta.
Det är liksom det är vad jag har förmåga till.
Mm. Ja. Däremot riktade jag fel häromdagen, insåg jag att
min stackars, akut.
Ja, men min stackars son har otrolig nageltrång. Han har 48 i skostorlek och...
Genom en stor fot,
ja,
ska man säga.
1,92. Ja.
Nej, men alltså, man fattar ju att det trycker på.
Ja, och han är 14 och har liksom vuxit så snabbt. Och bilateral, alltså båda tårna. Och då höll jag på liksom så, ja, men jag skrev en remiss, tänkte jag, kan du göra. Då skrev jag till kirurger. Och så fick jag först bolla det tillbaka, för jag skrev till en vuxen kirurg på stan. Nej, det funkar inte. Och så skrev jag till barnkirurgen där. Och sen så sa vi att vi går till vårdcentralen.
Ja.
Ja, fick tid nästa dag.
Ja, de löste
världens bästa vårdcentral. Världens snabbaste. Ja, men så fick vi komma tillbaka nästa dag. Operera ena tån. Tjuff, tjuff. Så bra vårdcentral.
Gud, vad kul.
Stureby vårdcentral.
Guldstjärna.
Ja, riktig guldstjärna. Och så opererade den andra tån i veckan.
Ja, men det tycker jag är bra att du nämner. Det finns vårdcentraler som fungerar väldigt bra.
Så imponerande.
Det är kul. Ja. Det skrivs ju rätt mycket skräp om just primärvården, men de finns där ute. Och alla som jobbar på sjukhus kan ju säga direkt vilka vårdcentraler som funkar bra.
Ja,
absolut.
Och jag har ett svagt minne av att Stureby, som jag har jobbat på SÖS förut, att Stureby har länge varit en välfungerande vårdcentral, har inte det?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet bara, så länge vi har bott där i 10 år så har det haft bra rykte. Mm. Men jag är bara så imponerad av tillgängligheten.
Mäktigt.
Spriden. Ja. Ja. Det var allt vi hade för idag. Ronden, avsnitt 149. Vad drar vi för lärdomar av dagens avsnitt?
Good vibes only.
Att det är härligt att ses. Ja. Det drar jag.
Ja, det räcker så.
Tack för idag. Mm. Jag skulle vilja tacka våra Patreons. Kul att ni är med oss. Stort.
Om man vill bli Patreon, vad gör man då?
Då går man in på våra sociala medier och trycker på länken.
Ja.
Alternativt så kanske man googlar Ronden Patreon, ja, och så löser det sig.
Ja.
Alltså, ni är så bra på internet där ute, ni kommer kunna lösa det. Tack i förhand.
Verkligen.
På förhand.
Och hör av er om fler frågor, Björn och ni andra där ute.
Absolut.
Okej.
Hejdå.
Tack för det.
Tack. Ha det bra.